Tänk ett landskap där himmel och land inte skiljs åt. Ett landskap av is, vind och kyla. Där finns en stillhet som inte kan upplevas någon annanstans på jorden. Speciellt när dag har blivit natt och en tung dimma ligger i luften. Det är som att tid och rum inte existerar. Men ändå finns kylan och påminnelsen om hur bräckliga människan är. Allting är tystnad. Det är svårt att skilja dag från dag och den monotona verkligheten är realitet. Tänk att ni har spenderat 703 dagar på denna isiga plats. Det var vad som hände den 23-åriga Ida Blackjack, den kvinnliga Robinson Crusoe. Hej och välkomna till Historiska hemligheter med mig, Emma Forsberg. Idag, om ni inte redan misstänkt det, så ska vi prata om Ida Blackjack, som även är kallad, som sagt, den kvinnliga Robinson Crusoe. Hennes liv började 1898 i Spruce Creek, Alaska. Den lilla byn låg i den absoluta utkanten av vad som idag kan räknas som Nome, en stad fylld av människor i jakt på framgång i form av guld. Idag är hennes by helt övergiven på grund av depopulation. Även om hon tillhörde inupiatstammen var hon inte särskilt bekant med sina förfäders kunskaper om varken jakt eller vildmarksöverlevnad. Hennes uppfostran var istället metodistiskt. Av ett par missionärer lärde sig Ida tillräckligt mycket engelska för att kunna läsa en bibel samtidigt som hon fick en grundlig utbildning i hur hushåll sköts. Ida är ett exempel på den hårda assimileringstaktiken som Kanada förde mot ursprungsbefolkningen. Denna assimilering utfördes genom hela 1800- och 1900-talet. Genom att ta barnen från ursprungsbefolkningen och sätta dessa i Indian Residential Schools, som det kallades, ville man assimilera denna del av befolkningen så att det blev en del av det västerländska samhället. Dessa leddes oftast av olika kyrkor, precis som i Idas fall, och det gav varken adekvat utbildning eller levnadsstandard. Ungefär 130 stycken sådana här skolor var öppna mellan 1831 och 1896. Det var cirka 150 000 unga och barn från ursprungsbefolkningen som gick i det här systemet, varav cirka 6 000 dog. De blev fråntagna alla sina möjligheter att lära sig om sina traditioner eller kulturer. Det förbjöds prata sina ursprungliga språk. I många ursprungsbefolkningens kulturella världsbilder har även hår en väldigt viktig plats, så pojkarnas hår klipptes då de togs emot av skolorna. De fick nya uniformer och deras traditionella kläder försvann. I många fall fick de flesta barn helt nya namn. Fokuset på utbildning låg inte på det praktiska utan på det spirituella. Barnen blev inskolade i kristendom och deras egen religion blev totalt nedtryckt. Även fast fokuset var spirituellt så fick de även en ganska lam utbildning i väldigt enkla uppgifter. Dessa var uppdelade i kön, där flickorna lärde sig om hemmet genom att lära sig laga mat, städa, tvätta och sy, medan pojkarna fokuserade på snickeri, konstruktion och agrikultur. Skolorna kunde drivas på grund av stipendier från staten, men de tjänade även pengar på barnens arbeten. När Ida endast var 16 år gammal gifte hon sig med en hundförare vid namn Jack Blackjack och kunde därmed lämna missionsskolan. Även om tillsammans skulle få 3 barn, varav tyvärr 2 dog väldigt unga, så slutade äktenskapet i olycka då Jack övergav sin familj 1921, långt ute på Seward-halvön. Ida var ung, frusen och lämnad utan någon form av trygghet med ett ungt barn på höften. Någonting ni måste veta dock är att Ida var en kämpe. Hon tog sin 5-årige son Bennett och gick hela de 64 kilometerna tillbaka till Nome, nästan som en ironisk förlöpare till de kommande 2 åren. Väl framme i Nome led Ada och Bennett av fattigdom. Bennett var extremt sjuklig av sig och led bland annat av tuberkulos, en infektion av lungorna. Bristen på säkerhet och pengar skapade en omöjlig situation och Ada fick lämna Bennett på ett barnhem tills hon kunde få ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna säkerställa hans egen säkerhet. Det var under denna tid som Ada hörde talas om den ödesdigra expeditionen till Wrangelsö. Expeditionen i sig skulle ledas av den charmiga arktiska äventyraren Viljalmur Stefansson och de letade efter en sömmerska från Alaska som kunde tala engelska. Egentligen fanns varnande röda flaggor uppsmällda över hela expeditionen redan från början. Viljalmur Stefansson var erfaren och känd för sina tidigare expeditioner och det var med denna celebritet som han lyckades locka med sig fyra unga män till sitt senaste äventyr. Det var att i Storbritanniens namn lägga anspråk på ön Wrangel i Arktiska havet mellan Alaska och Sibirien. Storbritannien hade dock aldrig visat något intresse för den karga isiga ön. Ändå lyckades han genom sitt kändisskap att anställa med sig Alan Crawford, 20 år gammal, Lorne Knight, 28, Fred Maurer, 28 och Milton Gall, 19. Ingen av dessa hade varit ute på en liknande expedition förut och ingen var tränad för omständigheterna. För att lägga smör på moset så hade Viljalmur aldrig planerat på att själv följa med de oerfarna unga männen. Istället hade han sagt att det vänliga Arktis skulle ta väl hand om den. I slutändan fick truppen enbart med sig mat för 6 månader och Stefanssons försäkringar om att det enkelt skulle kunna jaga sig till mer ute på den arktiska isen. Ute på snön är det nästan som om en steg ekar och likt öknen kan man föreställa sig saker som inte finns där ute. När hunger, kyla och tystnad är en vardag är det svårt att hålla reda på vad som är verklighet och vad som inte är det. Din enda källa till mat är de oftast tomma fällorna. Varje gång man går ut för att se om det finns någon möjlighet till en god middag så möts man alltid av livsfara. Livsfara genom de genomkylda, blöta sälskinnskorna, den stormiga, isiga världen och de dödliga djuren som vistas ute på de stora snöslätterna. Ett tyst jamande kommer från de mörka småhyddorna och den lilla katten, din enda kamrat i detta vad det enbart kan beskrivas som ett helvete av is, möter dig i dörren. Din enda kamrat ute i kylan. Ida var den enda kvinnan som följde med. I början var hon väldigt osäker på expeditionen. De blev lovade att flera kvinnor från olika stammar i Alaska skulle följa med. Men alla backade ut en efter en. Det som slutligen ledde till att följa med på expeditionen var bristen på pengar från de olika hushållsjobben hon plockade upp i Nome. Hon behövde ett större kassaflöde för att få tillbaka sin son. Viljalmur Stefansson hade lovat henne hela $50 i månaden, vilket var en nästan magisk summa för Ida. Tanken på att få tillbaka sin son och behovet av pengar gjorde så att Ida gick på Silver Wave, båten den skulle ta sig ut med den 9 september 1921. Båten skulle föra henne tillsammans med resten av expeditionen ut på det arktiska havet. Med sig hade även gruppen en katt, som ofta jamade och höll sig till Ida. Och hennes namn Victoria, men hon hade även smeknamnet Wick. Det första året på Wrangels ö levde upp till alla förväntningar som Vilhjalmar hade berättat om. Sommaren var mild, men inte obehaglig, och det fanns nog med vilt för att alla skulle kunna äta sig mätta. Snart närmade sig dock sommarens slut och realiteten av deras situation bröt sig loss. Isen kröp sakta närmare och det fanns inte ett skymt av Teddy Bear, skeppet som skulle hämta dem. Teddy Bear hade nämligen fastnat och vänt om på grund av den ogenomkomliga isen. Drömmen om ett vänligt och milt Arktis förvandlades snabbt till en mardröm av svält och kyla. I början av 1923 hade situationen blivit ohållbar och alla medlemmar i expeditionen svalt. Utöver det så hade även en av dem, Lorne Knight, blivit otroligt sjuk i skörbjugg. Den 28 januari bestämde sig därför den oerfarna expeditionen att Crawford, Maurer och Gall, de tre friska männen, skulle lämna Ada och den dödligt sjuka Lorne Knight för att korsa den tjocka isen och söka hjälp i Sibirien. När de lämnade de snötunga hyddorna och gav sig ut på isen var Ada och Lorne ensamma vid Wick. De tre unga männen som gett sig heroiskt ut för att kalla på hjälp sågs aldrig igen. När de tre männen lämnade Ada och Knight började Ada föra en dagbok på Galls skrivmaskin. Under 6 långa månader vårdade Ada den sjuka Knight och utförde samtidigt de 3 andra männens arbeten. Hon beskrevs 1926 av Los Angeles Times som doktor, sjuksköterska, kompanjon, tjänare och jägare i ett. Genom hennes dagbok ser vi att Knight uttryckte sin intensiva ilska och ångest över situationen på Ada. Han klagade på hennes omsorg av honom och hennes dåliga kunskaper i allt runt omkring. Hon lät dock aldrig Knight se hur mycket de här kommentarerna sårade henne, utan sparade detta till sin dagbok. Till slut kunde dock inte Knights kropp hålla ut, och han dog. I Adas dagbok står det: "Dagen Mr. Knight död. Han dog på 23 juni. Jag vet inte vilken tid han dog dock. Oavsett så skriver jag dag, bara för att låta Mr. Stefansson veta vilken månad han dog och vilken dag på månaden." Den rytande vinden kan inte driva bort tystnaden. Ensamheten är krypande och de flesta skulle nog acceptera sitt öde, men inte du. Du har under det senaste året lärt dig jaga, vårda och leva på isen. Du vet att bara några meter bort ligger det ruttnande liket av en av dina kamrater på den expeditionen. De andra tre har varit borta i månader nu, men du är förberedd. Du vet vad du behöver göra. Du har lärt dig allt du behöver kring att upprätthålla lägret och dina egenskaper i snickeri har förbättrats enormt under tiden ute på isen. Du flyttade för en vecka sedan in i det ragliga provisionstältet. Med hjälp av lådor och trä har du gjort dig stadigt mot den rytande vinden. Vid dörren har du byggt en provisorisk skåp för att viktigaste delen av ditt snökit, glasögonen och ammunitionen. Det viktigaste skyddet du dock har byggt hänger ovanför din säng. Ett pistolställ som skydd mot isbjörnar och andra faror i natten. Vick ligger på sängen bredvid dig och sakta somnar in för att möta ännu en monoton dag av is och snö. Ensam. Alldeles, alldeles ensam. Efter att Knight hade gått bort så förlorade inte Ada hoppet. Istället slängde hon sig in i preparationerna för hennes egen överlevnad. På grund av den isiga kylan hade hon varken den fysiska eller mentala styrkan att kunna begrava Knight. Istället flyttade hon in i provisionstältet på grund av lukten av förruttnelse. Hon lämnade Knight i sin sovsäck och byggde höga murar runt omkring honom för att hålla vilddjuren borta från hans kropp. I över 3 månader levde därefter Ada helt själv med katten Victoria. Hon lärde sig själv att sätta upp fällor för arktiska rävar och skjuta fåglar. Hon ökade sitt försvar mot större vilddjur genom att bygga en plattform vid sitt tält så hon hade uppsikt på sina omgivningar ifall en isbjörn skulle komma. Hon byggde till och med en liten roddbåt från drivved och canvas när den som expeditionen haft med sig försvann i en storm. Som sysselsättning på de få stunderna hon vilade hade Ida inte mycket att göra. Men tur nog för Ox experimenterade hon med expeditionens kamera och tog bilder på sig själv runt om lägret och när hon utförde olika sysslor. I 3 månader överlevde hon. Men till slut skymtade hon i fjärran en skonare. Båten Donaldson kom för att rädda expeditionen och fann endast den starka och modiga sömmerskan vid liv. När de hittade henne kommenterade besättningen att hennes kunskap och samlevnad med landskapet runt omkring henne var så stor att hon antagligen skulle kunna överleva 1 år till ute på den ensamma vita isen, även fast isolationen från andra människor skulle ha varit fruktansvärd. Ada kom i alla fall tillbaka till Nome. Vid det laget hade historien om hennes överlevnad spridits genom den tidens medier och en otroligt stor fascination av kvinnan som överlevde isen fanns. Ida avskydde uppmärksamheten och ville bara fly från den. Hon insisterade på att få leva i ensamhet utan den konstanta närvaron av tidningar och att hon endast hade varit en mor som behövde ta sig hem till sin son. Hon gjorde även detta och Bennett väntade på henne när hon kom fram. Med sin lön från expeditionen, vilket var väldigt mycket mindre än vad hon hade blivit lovad, tog hon Bennett till Seattle Hospital för att behandla hans tuberkulos. Senare i livet fick hon även ännu en son, Billy, och återvände till Alaska med de båda sönerna. Hennes öde där kanske verkar lyckligt, men tyvärr så blev resten av hennes liv präglat med sorg och fattigdom. Medan Vilhjalmur Stefansson, som inte ens hade varit med en del av expeditionen, kände storkovan på de tragiska händelserna, så såg Ida aldrig skymten av alla de pengar han tjänade på detta. En rar artiklar kom även ut senare under hennes livstid som skrev om att hennes roll hade varit otroligt liten i expeditionen och att hon rent krasst hade vägrat göra sitt jobb och lämnat Knight för att ta hand om sig själv och dö. Bennets hälsa blev heller aldrig riktigt okej och han dog av en stroke 1972, enbart 58 år gammal. Ida själv dog drygt ett decennium senare vid 85 års ålder och begravdes bredvid hennes son. Den här historien är en historia om ursprungsbefolkning som blivit totalt förföljda i århundraden. Ada behövde lära sig att överleva på den is som annars skulle varit hennes hemland och hennes egen kultur. Om Ada hade fått växa upp med sin egen kultur så hade hon lärt sig jaga. Hon hade lärt sig att överleva på isen. Men på grund av att Kanada, likt de flesta västerländska länder som har haft en ursprungsbefolkning, valde att assimilera kulturen och lät den försvinna, så försvann även Idas kunskap. Idas berättelse kan kännas igen både i samer, i aboriginer, i de olika stammarna i Amerika. För det är en historia av en kultur som försvinner och en kultur som är värdig att forska i och hyllas. Många olika ursprungsbefolkningar har blivit fråntagna sina identiteter och kulturer. Mycket har blivit glömt eller nedtystat, men därför blir det så otroligt mycket viktigare att prata om och uppmärksamma problemet. Ida representerar styrka, förlust och övergrepp, både mot henne själv och hennes kultur. Att ha lyssnat på Historiska hemligheter med mig, Emma Forsberg. Vill du ha mer information om dagens avsnitt så får du jättegärna besöka Instagram-profilen Historiska hemligheter eller vår hemsida emmaforsberg.com. Tack för mig och jag hoppas att ni lyssnar på nästa avsnitt.